Välkommen till Bibeln idags podcast. Jag som talar heter Magnus och idag så sitter jag här med Olof.
Hej Magnus.
Välkommen.
För er som har följt podden i många år så är det här återkommande. Från början var det egentligen du och jag som skulle ha den här podden.
Det var tanken. Igenom.
Ja, det var tanken. Och sen så blev det mer en intervjupodd. Men ibland så hoppar vi in tillsammans.
Ja. Jag gör små gästspel. Jag är väldigt klar för det. Ja, men det är verkligen. Alltså, vi hade en ganska tydlig tanke om vad podden skulle vara. Och den blev någonting annat. Mm. Och inte till det sämre. Tänker jag. I det stora hela. Det lät ju hemskt också. Nej, men jag önskar att jag hade haft en större roll att spela möjligtvis. Men så är det. Jag har ändå haft en enorm glädje av att lyssna till den. Jag tycker att du har gjort det väldigt bra. Och redan nu börjar vi låta lite nostalgiska här.
Ja, för frågan, precis som du har sett i titeln, är det här sista avsnittet. Det kommer vara den röda tråden genom dagens samtal.
Ja. Och jag tänker så här. Jag har varit med i olika kristna sammanhang i över 30 år faktiskt. Och det kanske inte är just kristet beteende. Men jag tycker att ofta ser jag att det finns en tendens att man startar upp någonting och det är nytt och fräscht och spännande och häftigt och intressant, allt det där. Och så går det lite tid och så blir det någon form av institutionalisering i det. Att det här har ju funnits och det måste finnas. Och så är det som att men så här ska det vara. Och så håller man liv i verksamheter som inte nödvändigtvis bär sig eller ens, jag vet inte fyller en funktion.
Det är väl Magnus Malm som, med risk för att citera honom fel här nu då, eftersom det var ett par år sedan jag läste den sist. Men i Vägvisaren så tror jag Vägvisare heter väl boken, så tror jag han skriver att om anden skulle lämna kyrkan idag skulle 90% av verksamheten bestå. För att vi just den här institutionaliseringen. Varför valde du det ordet?
Var det bästa jag hade i huvudet, jag är ledsen.
Ja, tack. Nej, så vi kan ju säga det redan början här. Det är inte så att det finns ett färdigt beslut att podden ska läggas ner, men vi kommer att berätta varför det är en möjlighet eller en realitet längs vägens gång.
Ja. Och jag tänker att allt som har en början måste också få ha ett slut. Och vi ska inte driva på in absurdum på något sätt. Men som sagt, nostalgin är ett faktum. Jag ser framför mig att vi går i slow motion och Adele spelar This is the end i bakgrunden.
Just det, hade varit en videopod så ni kan ju se det framför er, ni som lyssnar hela podden vandrandes i slow motion. Nej, men vi närmar oss 200 avsnitt, så vi har ändå kommit
en bit. Vilket bara det är fantastiskt.
Ja, det är en historia.
Och du har, alltså 200 avsnitt betyder väldigt många timmars jobb.
Ja, det är ju inte bara att spela in det.
Nej.
Även om vi kanske inte har på något sätt den högsta kvaliteten på, liksom, man kan ju lägga timmar på ljudredigering såklart. Ja. Och där är vi ju helt enkelt inte kunniga nog att göra det perfekt. Och det.
Ja, nej men, och jag tror också att det finns en. Är det någonting som jag försöker lära mig av dig så är det ju begreppet bra nog. Mm. Faktiskt.
Men så måste det vara när man jobbar i en liten organisation som vi gör. Alltså Bibeln idag, för de som inte vet, är ju, vi kanske syns en del i det kristna sammanhanget, men vi har ju en total tjänstegrad på typ 100%. Ja. Jag brukar alltid tycka det är roligt att presentera mig som generalsekreterare på 60%. För det låter så otroligt fint att ha ett visitkort med generalsekreterare, men det betyder är ju att, ja, men att man gör allt ifrån visionsarbete ända ner till att klippa poddar eller skicka räkningar. Eller nu ska jag, efter det här ska jag göra i ordning utskicket inför nästa nummer av vår bibelläsningsplan som kommer här.
Precis.
Så att vi behöver prioritera. Så är det.
Ja. Jag skulle vilja börja med att bara lite snabbt backa tillbaka och prata om din historia i Bibeln idag.
Ja, just.
Därför att organisationen ser ju radikalt annorlunda ut idag jämfört med när du började.
Så är det.
Och så som jag har förstått det så var det ju också det som var målsättningen med att, alltså man satsade på dig för att man ville göra någonting annat.
Ja, det är väl ungefär, jag vet inte hur mycket vi skriver om historien, men min uppfattning var ju då när jag började 2010 så hade Bibeln idag funnits i 45 år eller någonting. Mm. Och varit till stor del, med några få undantag, så hade det ju varit helt enkelt den här bibelkommentarsboken som fortfarande är vår största del av verksamheten, som har över 2000 prenumeranter och används av många och är en stor hjälp för mångas dagliga andakt. Vi har bara som ett exempel på sistone, jag och min hustru börjat använda den för vår gemensamma andakt. Ja. Och jag inser vilken bra hjälp det är. Alltså, vi kanske inte nog egentligen har gjort reklam för det.
Nej.
Så under många år så var det ju det som var det enda. Med några få undantag, som sagt, de som var med på 90-talet kanske minns att det fanns också en barn- och ungdomsvariant av den. Där man kunde prenumerera, som samlades i böcker sen, som hette Gud och jag, tror jag. Var en översättning man tog över från England. Men när jag då började 2010 så var det med styrelsens uttryckliga vilja att jag skulle göra mer.
Mm.
Bibeln idag är ju en del av Scripture Union, som är en internationell rörelse. Och Scripture Union har ju som mål att främst jobba med barn, unga och familjer.
Ja.
Och där vi i Sverige i vår vision har lagt till vuxna. För att man jobbar inte så mycket med vuxna i resten av världen. I stort sett.
Just det.
Det finns några få undantag där också, men framförallt då i de nordiska länderna där bibelläsningsgrenen är väldigt stark.
Mm.
Men mer var styrelsen, och jag frågade uttryckligen, minns jag, vad är mer? Och fick det svaret, men du är typ kreativ, lös det. Och det är ju det vi har gjort under åren här nu då. Alltså, vi har ju tagit fram den här Bibelguides-serien som minns fortfarande när Reine Tåth skrev ett mejl till mig och kom med sin vision av en serie med bibelguider till hela Nya Testamentet.
Ja.
Och där vi nu är i slutspurten, alla författare rekryterade, och vi kommer kunna se, vi ser slutet av det projektet.
Ja.
Det är alldeles, just så superhäftigt.
Ja, det är enastående.
Alltså fått lyfta verkligen nya unga teologer som i de flesta fall aldrig har gett ut någonting tidigare. Mm. Förutom någon uppsats då kanske.
Mm.
Som nu då har fått vara med och bidra till församlingarnas bibelstudier.
Ja.
Och flera av dem har ju dessutom gått vidare och fått skriva för andra serier och så vidare. Så det är jätteroligt.
Ja.
Men sen då också den här breddningen mot, jag inte minst då, senaste två åren här för att stanna projektet som har varit ett stort fokus här i podden.
Mm.
Med både det förarbete som gjordes under 2020 och sen då releasen och det som vi är inne i nu. Så att vi har ju verkligen breddat arbetet. Vi har gjort appar, vi har liksom försökt hjälpa till med bibelläsningen för både unga och familjer och vuxna överlag.
Mm.
Under de här åren. Så det, visst, vi har ju verkligen breddat oss.
Ja.
Men om vi tittar på vårt bokslut eller vår budget, så är det ju faktiskt så att där vi det som fortfarande bär verksamheten ekonomiskt, det är ju den lilla bibelläsningsguiden som vi har prenumeranter på.
Ja.
Utan den så hade vi bara rakt av fått lägga ner.
Absolut. Ja, det är verkligen hela ryggraden.
Jag tror att väldigt hastigt så kan man ju säga att 10% av vår verksamhet bärs av gåvor, individuella gåvor.
Mm.
Och det är också alltså de 10% är skillnaden mot att vi kan finnas och inte.
Mm.
Och övrig försäljning ligger någonstans mellan 10-20%.
Mm.
Och sen resten är lite resor som jag gör arvoderat, men annars är det bibelläsningsguiden som är, eller bibelläsningsplanen som är vår stora motor i rörelsen. Ja,
verkligen. Ja, men det har gått från år till år på något sätt.
Och vi har ju investerat i svensk kristenhet med apparna som används och sådär. Men det är ju inte investeringar som syns på vårt bankkonto.
Men det gör ju inte det.
Och hela här för att stanna processen är ju också någonting som förhoppningsvis kommer väcka väldigt många församlingar till att mer fokusera på då familjer, fler generationsförsamlingar, mötet, att vi inte ska tappa så många.
Ja.
Men det syns ju inte nödvändigtvis hos oss. I vårt bokslut.
Nej, men visst, och det är frukt som vi kanske får se i stort om 20 år.
Ja. Och som kanske ingen om 20 år pekar på sig. Det var på grund av att jag läste en rapport eller jag fick en uppmuntran att börja jobba med det.
Visst.
Så är det ju. Men det är ju att så. Och det är ju klart att det är en viktig del av vår mission, så att säga.
Ja. Nej, men, och jag tänker på, alltså just om man går tillbaka till det personliga igen, alltså din resa med att gå bibelskola där någon så att säga investerade i dig. Mm. Som också, det här är ju också en del av det på något sätt, som ringar på vattnet.
Jo, men man kan dra det ännu längre än bibelskolan. Alltså, jag är ju själv frukten av en evangelisationssatsning i Bergslagen där många som var med och bad och gav till den evangelisationssatsningen knappt visste att det fanns någon frukt som...
Just det.
I vissa EFK-sammanhang så kallas jag ju lite roligt för frukten.
Ja.
I singular. vi har berättat den, tror jag, i podden förut, men om du inte har varit med, så min resa var att jag kom till tro genom scoutarbete.
Mm.
Som jag inte hade en aning om var en del av en större evangelisationssatsning på Bergslagen.
Mm.
Och först när jag träffade Anders Blåberg, när han blev chef på Bibelsällskapet.
Ja.
Och vi gick och pratade, han frågade mig om min historia och jag berättar Grängesberg, Dalarna och årtal. Och han säger, vad heter de? Och han inser att jag är en del av den här,
just det,
alltså frukten av det här arbetet. Och det är ju så som jag tänker att vi ska se på en del av det vi gör också. Att det är inte nödvändigtvis att vi ser all frukt med en gång, men vi måste investera i svensk kristenhet, om jag säger så. Både individer för att de ska komma vidare med sin bibelläsning eller komma igång. Mm. Eller då församlingar och barn och unga.
Ja. Hela Här för att stanna-projektet har ju varit enormt. I min värld så har det blivit mycket större än vad jag såg framför mig från början att det skulle bli. Alltså, det har ändå på något sätt slagit och blivit ett begrepp. Men hur föddes idén? Var kom det här ifrån?
Ja, det är ju egentligen två saker som gick samman hos mig. Det ena var en nöd som jag har känt ganska länge. Jag har jobbat som ungdomsledare i 5 år och slogs av att många jag jobbade med, både i församlingen, det är klart att de också tyckte det var jobbigt, men de var äldre, de hade varit med längre och de på något sätt så här, det är inte så konstigt att vi tappar en massa folk, det är bara så det är, fokusera på de som är kvar.
Ja.
Och jag var aldrig riktigt bekväm med det där. Alltså vi hade, jag vet inte hur många hundratals konfirmander jag haft.
Mm.
Som säkert har en positiv bild av kyrkan, men jag vet inte, har de...
Mm.
De kanske döper sina barn. Det var ju Luthers kontext. Och det är jättesvårt att säga vad det gav. Men det är ju inte så att det liksom nu är hundratals barnfamiljer i den församlingen från alla som konfirmerade sig.
Just.
Några av dem är ju där, såklart. Så den har jag på något sätt burit med mig även när jag börjar jobba nationellt. Hur kan vi ta ett steg för att ta den här frågan mer på allvar? Vi tappar folk.
Yeah.
Den andra saken var att jag kom i kontakt med en amerikansk organisation som heter Orange. Det här tror jag vi också har berättat. Ja, vi har ju haft till och med folk med från Orange i podden. Ett av de engelska avsnitten genom historien. Där vi pratar om det här. Alltså, Orange står för att de tycker att man ska jobba familj, som de i deras värld då står för det röda bultande hjärtat som älskar barnen. Och ljuset då i form av kyrkan som är gult. Mm. Och om man blandar dem så blir det ju orange. Och då har man som mest möjlighet att på något sätt nå och hjälpa den yngre generationen till ett livslångt lärjungaskap.
Mm.
Och jag mötte det här och jag tyckte de var så otroligt sunda i sitt sätt att se på holistiskt på människan och på barnen.
Mm.
Men jag hittade inte, hur kan man hitta bryggan till Sverige?
Mm.
För det går inte att bara ta ett amerikanskt koncept och släppa det i Sverige. Liksom. Det är kontextuellt helt annorlunda.
Ja.
Bara sådana som detaljer. De gör en jättepoäng av när man tar körkort vid 16 års ålder och hur man kan göra en grej av det i familjen och sådär.
Mm.
Och det fanns så mycket som var svårt att kontextualisera.
Mm.
Och den sista delen var då att vi mötte Scripture Union, då, vår internationella rörelse, som såg det här i alla andra länder. Man gör jättemycket lägerverksamhet och man ser att man tappar barn och unga.
Aha.
Trots att de blir överlåtna och upptäcker Gud och liksom kommer in en personlig bön och bibelläsning och allt det där. Och de gjorde då i det internationella en undersökning som liknade det vi sen gjorde i Sverige och kom fram till de här 10 byggstenarna.
Just det.
Och när jag fick dem presenterade för mig på ett internationellt möte, så var det som att alla bitar föll på plats på något sätt. Okay. Ja. Ja, men här kan, de betonar också familjen.
Ja.
Men de betonar familjen på ett sätt som jag tyckte passade bättre kontextuellt i Sverige.
Ja.
Kanske för att det var nyzeeländare som var drivande i det, och inte amerikaner.
Mm.
Och att det var också en internationell grupp bakom. Liksom. Mm. Men då insåg jag att vi kan ju inte heller bara ta in det, utan vi måste ju kolla, funkar det här i Sverige? Eller funkar idéerna i Sverige? Och det var ju därför som vi beslutade då att göra den här, för att stanna undersökningen med intervjuerna av ungdomsledare och pastorer och samarbetet med Korskyrkan i Uppsala, där jag då jobbade ett år med att dels hjälpa dem att ta fram en strategi, men också så här, ha lite mer djupintervjuer med ledarskap, med ungdomar och med familjer. Och allt det här som vi har pratat så mycket om. Och då ser vi ju att det är ju samma siffror som i västvärlden, eller liknande i alla fall. Det är liknande saker som folk som har stannat lyfter. Och det var ju där vi valde att fokusera. Och därför så presenterar vi också de här 10 som ett bra sätt att komma igång och prata om det. Jag brukar säga att det är ett gemensamt språk. Ja, vill man veta mer om det så finns det tidigare avsnitt i arkivet här.
Precis.
Eller en rapport.
Och rapporten är mycket, mycket läsvärd. Verkligen. Vi var inne på bibelguiderna och alltså, vi har ju sålt oerhört många.
Ja.
Det är ju en jättesuccé.
Vi gick ju över 10 000 totalt sålda för 2 år sedan kanske.
Ja. Och dessutom så, jag hör ju från många som använder den som studiematerial i grupp.
Mm.
Som tycker just att ja, men enkelheten och upplägget är, det är en sån otroligt bra ingång in i bibeltexterna. Jämfört med att köpa de här stora, tjocka kommentarerna. Det är en skön nivå på den.
Ja, men den är visionen för den serien som Reine kom med, var ju att det fattades någonting för vanliga kristna, som vi kallar det.
Ja.
Alltså ett bra utgångsmaterial som både kan funka för personlig andakt, också för grupp. Och så ville man då lyfta nästa generations teologer.
Precis.
Som vi säger.
Precis.
Och där så verkar den ha träffat ganska bra.
Mm.
Vi ser ju dock att vissa böcker är ju tjockare.
Jo, men så är det.
Nästan 200 sidor tror jag vi har som max i serien. Och de har ju, jag vet att det finns en del grupper som har kört dem. Så här 50 samlingar om Uppenbarelseboken. Men vi ser ju framförallt de lite tjockare säljs ju mest till privatpersoner, alltså enskilda.
Ja.
Jag menar, Uppenbarelseboken har sålt, vad är det, 1400 ex eller någonting.
Ja.
Och de tunnare, som är kanske 20 samlingar ibland då, används mer av grupper.
Mm. För jag uppskattar ju väldigt mycket pedagogiken i den.
Mm.
Väldigt, väldigt mycket material som man kan att jobba med och ställa frågor in i texten. Och det är ju på något sätt ett återkommande tema i det som Bibeln idag ger ut. Just det pedagogiska tänket.
Mm.
Jag tänker på sådana saker som kortleken och tärningarna och det här. Det finns en avskalad enkelhet i det som jag uppskattar otroligt mycket. Mm. Därför att det är så inbjudande.
Mm.
Och det gör det lätt för mig att ta till mig materialet, och det gör det lätt för mig att därifrån gå in i bibeltexten.
Och det är ju någonting som har varit en resa för mig under de här åren, att på något sätt inse att vi behöver göra det. Det är en av Vandra genom Bibelns instruktörer, han brukar säga att den största synden är att göra Bibeln tråkig.
Mm.
Och när vi inte arbetar med pedagogiken, då gör vi Bibeln tråkig. Då stänger vi Bibeln för folk.
Ja.
När vi blir för... Alltså, det är inget fel med akademiska studier av bibeltexten och sitta och gräva ner sig i kartor och sådär, om man blir intresserad av det. Men för många så behövs det de här lite enkla stegen in i texten så att jag upptäcker någonting, och steg ut i min vardag, så jag ser att det är relevant för mig.
Ja.
Och där så ser vi ju, och inte minst under det här året med Här för att stanna, har vi ju sett behov av att fortsätta arbeta fram enklare och enklare material för att komma igång och prata om tron i hemmet. Ja. Vi har ju saker på G där till exempel.
Mm.
Men också i församlingen. Och det har ju också att göra med att bibelläsningen går ner.
Mm.
Det är inte lika självklart att vi bara kan sätta oss i en grupp som möts i en kyrka,
nej,
bara slå upp en bibel slumpmässigt och börja prata om det.
Mm.
Utan vi behöver lite mer hjälp.
Ja. Någonting som jag aldrig kommer glömma faktiskt, det är första gången jag använde upptäckartärningarna tillsammans med mina barn. Ja. Därför att jag var så inställd på att det här kommer bli jättebra för dem. Mm. Och nu ska jag göra en bra stund tillsammans med barnen och de ska liksom få komma in i bibeltexten. Ja. Och jag bara två runder in så slås jag av att wow, här, jag får så mycket av det här.
Ja. I upptäckartärningarna, ska jag säga en sak genom alla de här åren som jag är allra mest stolt över, så är det nog upptäcka tärningarna. Ja. Och det är inte ens min egen idé. Så det är ju skönt att kunna vara stolt över det. Det är ju min tyska kollega som han fick en kallelse som förändrade mycket för honom, tror jag. Och det var en församling som sa, hej, kan du komma och prata om bibelläsning? Mm. Och han svarade ja innan han ställde följdfrågan vad för någonting han skulle göra. Och då gav de honom uppdraget. Men vi vill kunna läsa Bibeln tillsammans oavsett ålder, oavsett förkunskap. Gör det med oss. Och då tog han fram de här. Och det är ju det de gör. Mm. Och det är där någonstans som jag tror att så mycket av det jag själv har sett och upptäckt i bibeltexten kommer ur de här mötena. Mm. Alltså antingen över kulturgränser, vilket jag faktiskt inte haft så mycket, men också över åldersgränser, över generationer, över men inte bara generationer utan kanske samfundsgränser är också fel att säga, traditioner kanske vi ska säga. Ja. Där man kan sitta och läsa bibeltexten och få de här frågorna som gör att vi kommer in från vilken erfarenhet vi än har, så möter vi texten. Mm. Och det är nog alltså att läsa med barn eller läsa med en 80-åring då kan vara minst lika givande.
Ja, absolut.
Om inte mer givande än att läsa med en homogen grupp som alla är nördigt intresserade av, inte vet jag, Israels stammar. Då är det så nyttigt att ha ett barn som ställer frågan, varför bryr ni er om det här? Mm. Eller vad är det som är roligt här? Att bara försöka förklara det för ett barn. Varför tycker jag att det här är kul?
Aha.
Ja. Och så får de berätta vad de tycker. Ja. Nej, men så att det är ju verkligen, tärningarna är, de är briljanta. Mm. Så är det.
Du har ju ett material som är på gång.
Ja, vi har flera. Vilket tänker du på?
Jag har hört någonting om några små kort som ja. Står saker på.
Mm. Kortlekarna du tänker på. Vi har ju en bibelläsningskortlek just nu. Mm. Som är väldigt fokuserad på, precis som tärningarna, att öppna bibeltexten. Mm. Sen håller vi då på att ta fram, den är i slutfasen nu, två stycken nya kortlekar. Där den är, för det vi har upptäckt under det här året är, jag trodde när jag gick in i här för att stanna, att ett av de stora behoven för familjer i Sverige var att få bibelfrågor som öppnar upp för ett bibelsamtal hemma.
Ja.
Att man saknar verktyget för att komma igång. Och vi trodde att vi skulle ta fram ett sånt. Men längs vägen i samtal med många föräldrar så har jag insett att en hel del föräldrar behöver inte det verktyget för att man uttrycker det ungefär så här krasst. Alltså, jag pratar inte med mina barn. Hur ska jag få mina barn till kyrkan? I den frågan ligger ofta, för att jag lyckas inte prata om de här sakerna hemma, så jag hoppas att kyrkan kan lösa det så mina barn blir kristna. Så att de inte tappar det här. Och vi tror ju att familjen fortsatt, eller hemmet fortsatt, är den absolut viktigaste platsen.
Absolut.
Och därför så tror vi på att försöka hjälpa då familjer att komma igång att prata med varandra överhuvudtaget. Mm. Och i det ha en mix av, vad ska vi säga, vanliga världsliga frågor.
Ja.
Eller andliga frågor som kopplat till tron.
Ja.
Så det kommer en kortlek som är då tänkt att just bara kunna, ja, men nu sitter vi här runt middagsbordet, nu rycker vi ett kort, eller nu sitter vi i bilen på väg på semester, nu rycker vi ett kort och så ställer vi en fråga. Och vissa kort kommer kunna svaras på 30 sekunder, andra kommer kunna leda till djupare diskussioner.
Ja.
Den här gör vi tillsammans med SALT, EFS ungdomsorganisation. Och de ville ha en kortlek till, så vi gör två kortlekar, vi gör också en för par. Så det blir en kortlek som också är så här, alltså samma mål igen. Ja, att komma igång och prata om olika saker.
Därför att mängden med par heller inte pratar med varandra.
Ja, eller man pratar säkert med varandra, men man kanske behöver den här hjälpen att komma in i andra frågor.
Ja.
Att det inte bara blir vardagspussel och dagsplanering.
Mm.
Utan att man ibland rycker ett kort och på en promenad eller en kväll inte tittar på en tv-serie, utan när vi tar ett kort här eller två,
ja,
så pratar vi om det som dyker upp. Och båda de här kommer ha frågor som är ganska roliga, men också frågor som utmanar en hel del.
Ja.
Så vi förväntar oss kanske inte bara lätta samtal.
Kul.
Så det, den kommer, om allt går med produktion och sådär, så kommer den så att man kan beställa den i höst.
Mm.
Det är tidig höst.
Mm. Okej. Okay. Var det fler produkter som du ville, ja, ville prata om?
Ja, produkter och produkter. Men en sak vi håller på med är ju, vi håller på att testa ett bönegrupp eller ett cellgrupp eller ett smågruppsmaterial med 6 samlingar utifrån Här för att stanna.
Ja.
Där man antingen kan använda som ett komplement till vi i vår församling vill prata om de här frågorna och här har alla smågrupper ett material att jobba med. Mm. Eller att bara man som smågrupp har ett intresse av det här. Mm. Så att man tar till sig det här, även om inte stora församlingen jobbar med det än, säger jag. Mm. För jag hoppas att många ska göra det.
Ja.
Så jag har testat den i några församlingar och håller på och då. Och det är ett material med en videoföreläsning. På, ja, alltihopa ska gå och göra på en timme.
Ja.
Så det är en videoföreläsning där jag då pratar om ämnet. Och sen så är det ett bibelstudium. Så man som grupp har ett bibelstudium. Och det kan ju leda åt alla möjliga olika håll. Det kan ju, det kopplar ju an till det som undervisningen handlar om.
Just det.
Men Bibeln är ju som den är. Vi kan mycket väl handla i andra samtal.
Ja.
Och sen så är det då samtalsfrågor kopplat till temat.
Mm.
Och sen en uppmaning till att nu ber ni enligt er bönetradition hur ni nu ber i ert sammanhang.
Det är bra.
Så på ungefär en timme ska man vara kommit igenom. Och då tar man upp då Här för att stanna i stort. Man tar upp de två grundstenarna för varsin samling och sen får de andra byggstenarna 2 samlingar. Och sen så är det en avslutning där man pratar om de som försvann.
Just det.
Och hur ser det ut i ert sammanhang och och målet här är ju att bli ganska personlig. Alltså att ni som grupp får prata om det här och vara väldigt ärliga med varandra och komma vidare. Så det materialet kommer finnas att göra någonting av under hösten också. Vi får se. Jag tror kanske inte att det blir ett tryckt material i första ledet, men att man då kan beställa video och pdf-er som man kan skriva ut och arbeta med.
Coolt. Hur ser du på framtiden?
Ja, du. Vi har ju varnat för att det här kanske är sista podden. Och det finns ju en anledning till det. Mm. Eller det finns flera anledningar till det. Vi har pratat lite om det. Att det är inte självklart att man får ekonomi tillbaka av sådana här saker. Vi har ju alltid haft som vision att tillgängliggöra material.
Mm.
Vi gör till exempel bibelguiderna i mjukparm för att kunna göra produkten billig och tillgänglig. Mm. Man ska kunna beställa 10x till sina grupper utan att det känns.
Mm.
Så mycket av det vi gör är ju missionsverksamhet.
Uh-huh.
Och det leder ju till att vi just nu i styrelsen har en tuff diskussion. Vi har gått back ett antal år och vi börjar komma till den punkt att vi måste göra om vår verksamhet.
Mm.
Vi måste fokusera. Och i det så måste vi vända på alla stenar.
Yeah.
Och därför så är det så att vi håller på att titta på, ska vi till exempel fortsätta med podden, som ändå tar tid från annat. Och antingen att den tiden då omfokuseras eller att vi måste dra ner på tjänst och göra mindre eller sådär. Mm. Så vi är faktiskt i ett ganska tufft läge rent krasst sett. Trots att vi gör massa bra saker och jag kan sitta här och prata länge om hur viktigt jag tycker det är, så måste vi vända på alla stenar vi har. 2 grupper igång i styrelsen som den ena ska vara lite mer pessimistisk och den andra ska vara mer optimistisk hur man satsar sig ur krisen. Men det är där vi är någonstans. Att skulle vi bara fortsätta utan att göra någonting så måste vi lägga ner dem inom ett par år. Om du är kvar så här långt, kära lyssnare, så är det här en uppriktig fråga. Vi skulle välkomna all form av feedback på den här. Har du någon nytta av den här podden? På vilket sätt har du haft nytta av den här podden? Skriv gärna. Berätta. På vilket sätt har du nytta? Vad skulle du ha nytta av att den tar vägen framåt?
Mm.
Eller tack för åren. Det finns andra poddar som gör bra saker. Jag behöver inte det här i mitt flöde. Det är inte nödvändigt. Gör något annat för allt i världen. Mm. All form av feedback på det sättet är otroligt välkommet. Och det enklaste är ju att skicka det till olof.brant med dt. snabbladbibenidag.org. Ja, ni hittar det via hemsidan.
Ja.
Och berätta. Har du haft någon hjälp? Och så vidare.
Mm.
För att se, är det här någonting som vi ska satsa vidare på? Vi har ju ändå, det är ju svårt med statistik, för vi ser ju inte hur det här påverkar människor. Mm. Vi möter människor ibland som uppskattar podden och säger, hej, vad roligt att få ett ansikte på dig. Jag har lyssnat på dig. Men det är jättesvårt att avgöra hur mycket det här är värt för människor.
Ja, absolut. Absolut.
Så vare sig det är värt mycket eller ingenting alls för dig som lyssnar, så skicka ett mejl och säg det. Mm. För att det är en hjälp för oss när vi ska prioritera framåt.
Mm.
Precis, det är lite domedags.
Ja. Ja, men alltså, rent krasst, det är ju, så är det ju faktiskt. Ja. Det där vi befinner oss.
Vi har inte nämnt det, du sitter ju med i styrelsen.
Ja.
Så att det är ju också därför som du är väl insatt i detta.
Mm.
Vilken grupp är du med i?
Jag sitter med i pessimistgruppen. Och jag misstänker att det inte är en slump att jag hamnar i den gruppen. Jag har ju en förmåga att på något sätt dansa genom tillvaron i någon form av det löser sig-attityd. Det stora hela. Så det var ett himla tråkigt möte.
Jag brukar alltid ha som mål att alla styrelseledamöter ska komma ifrån våra möten upplyfta även på ett personligt plan och inspirerade för Bibelns sak i Sverige. Det är lite svårare när man behöver prata om sådana här
den
saker.
Den kvällen var ganska nedtryckande, det var den. Absolut. Och det visste jag att den skulle bli också. Det var så kul för att jag tog mig... det är ju liksom... Alla vi som sitter i styrelsen, på ett eller annat sätt så brinner vi för verksamheten.
Ja.
Och även nu var vi skulle uttryckligen vara så pessimistiska som möjligt. Och det är jättesvårt. Det är för att hela tiden så blir man lösningsorienterad.
Ja.
Och man blir ursäktande och man vill så gärna försvara.
Det har ju varit corona.
Ja, men till exempel. Ja. Till exempel. Det går dåligt just nu. Ja, ja.
Precis.
Och man känner sig så hemsk när man sitter och ifrågasätter saker som, ja men till exempel appen.
Mm.
Där vi alltså uppenbart ser att den här kostar jättemycket pengar. Vad får vi tillbaka på den? Mm. Nej, inte så mycket.
Pengar.
Och så vet man ändå att den är så bra. Den är jättebra.
Mm.
Det är en superbra produkt.
Och vi får ju vittnesbörd från människor som säger, men det här har hjälpt mig att komma igång och vi ser att den har ett par tusen användare. Och det är det som gör det så svårt att vi kanske får lägga ner det här.
Ja. Och att sitta och tänka på att skära ner på de saker som man älskar.
Ja.
Det är hemskt.
Kill your darlings, som det heter i...
Ja, men det är fruktansvärt.
Berättelse.
Det är fruktansvärt. Ja. Jag var på väg någonstans, men nu gick jag ner.
Så här radiotystnad. Liksom, så här, ha, jag som lyssnar på den här podden får bli uppmuntrad. Ha. Nej, men, så, men det är ju som du säger, och jag vill ändå betona det, att det är ju också, vi måste ju ha den insikten att allt har sin tid, som det ju står i Bibeln.
Mm.
Och det kanske är så att vissa delar av verksamheten eller hela verksamheten ska göras om, läggas ner, flyttas till någon annan.
Mm.
Alltså,
ja.
Och det är de stenarna vi vänder på just nu. Ja. Så att om jag ber er som lyssnar om feedback på podden, så ber jag er också om allmän feedback om ni har använt andra av våra produkter, men också om förbön för styrelsen i de beslutsprocessen.
Ja.
För att jag tror att Gud använder Bibeln idag. Jag tror att Gud använder det vi gör. Jag tycker att jag får mycket... ser att det vi gör verkligen hjälper.
Mm.
Och det är klart att man också får vara med och ge gåvor till verksamheten, såklart.
Mm. Mm.
Och jag har lärt mig att fråga efter det.
Ja.
För att det är inte självklart att man tänker att man ska ge en gåva till en podcast. Det här drivs väl bara av sig själv. Och det är ju tyvärr inte så. Det är ju inte några stora driftskostnader, men det kostar ju mycket tid. Men också till viss del teknik, men vi måste kunna spela in grejerna.
Och framförallt så tror jag också att det som du är inne på, för du nämnde för en stund sedan att alltså vi ser på Bibeln idag som en missionsorganisation.
Ja.
Och jag tror att vi har misslyckats att kommunicera det så tillvida att många ser, ja, men de ser produkterna och vi ser ut som ett förlag.
Ja, så är det ju.
Och man vill inte ge pengar till ett förlag.
Det är ju ganska naturligt.
Varför skulle jag det? Ja. Jag köper ju produkterna.
Ja.
Men de flesta produkterna vi gör går plus minus noll i det stora hela.
Ja, i bästa fall.
Ja.
För att vi har haft emissionstanke. Och det är klart att man skulle kunna så här, ja, men vi börjar trycka Bibelguiden i hårdperm istället och så tar vi 250 spänn styck för dem.
Mm.
Och då är jag inte säker på att så många grupper skulle kunna använda dem. Så att det är också den...
Just det. Nej, men precis så. Och när man tittar på att höja priset på andaktsboken så innebär det att några stycken trogna ska betala mer för att man inte klarar av att sprida den större.
Så att, nej men, och kreativiteten som finns i Bibelsverige kommer, tror jag, fortsätta finnas i Bibelsverige.
Mm.
Fördelad på andra organisationer, fördelad på andra huvudmän i så fall. Men vi har ju hittat någonting gott här, tycker jag. Ja. Det är klart att jag hoppas att vi fortsätter och här för att stanna, exploderar och blir någonting som verkligen används över hela landet.
Ja, jag hoppas verkligen det. Jag gör det.
Så att det är klart att det finns så mycket här som är gott. Och så är det. Men vi får också titta framtiden i ögat och det var ett väldigt konstigt användning av det uttrycket. Men vi ville helt enkelt spela in en terminsavslutning för att sammanfatta på något sätt coronatiden när vi nu ser ljusningen här på coronasidan i alla fall. Att, det görs väldigt mycket bra och vi är väldigt stolta över det som görs, men vi är också i en process som vi behöver hjälp med.
Ja.
Och som jag sa, feedback, förbön och gåvor om man vill vara med på den sidan är de saker som vi ytterst vill be om.
Ja. Det är inte så ofta jag får frågan, men när jag får frågan om vad människor kan göra för verksamheten så är alltid mitt första svar att be för oss.
Mm.
Och det gäller även nu. Och jag ser ändå... Jag har någon form av tillförsikt så tillvida att Gud har det här i sin hand.
Mm, det är klart.
Och vad det sen innebär för oss, högst oklart.
Nej, men det är ju verkligen det min yttersta på något sätt tillit ligger ju i. Att jag tror inte att bibelarbetet, alltså att lyfta Bibeln i Sverige, går och dör om det Bibeln idag skulle så här, på ett bra sätt lägga ner sin verksamhet i stort. Men... Gud hittar ju nya sätt att göra det, såklart. Och vi som brinner för frågorna kommer vi fortsätta att brinna för frågorna.
Ja.
Så.
Mm. Nu är det sommar.
Nu är det sommar.
Den har kommit här och det är snart semester och några månader av att göra annat. Vad ska du göra i sommar?
Jag ska ju jobba några veckor mitt i sommaren. Annars så blir det väldigt mycket hemmavara. Vi är några stycken som funderar på en bok. Lite kopplad till frågorna som här för att stanna har väckt.
Mm.
Får vi se om det blir någonting av det. Det är alltid sådana här spännande projekt att se. Att försöka hjälpa framförallt kanske familjesidan. Det är en del som vi kommer att fundera på i sommar. Annars så blir det ganska mycket hemmavid. Vi är fortfarande sådär att man inte flänger runt allt för mycket med tanke på pandemiläget.
Ja.
Så vi kommer nog vara ganska mycket hemmavid och försöka ha en bra sommar med familjen helt enkelt.
Mm.
Det är väl de... Ja. Och sen samla energi för en höst då allt ska startas upp.
Ja.
Det blir jättespännande att se hur mycket det är där. Vi håller ju också på en sak som säkert kommer ta sin del av tankeverksamheten den här sommaren är ju att vi håller på med en nylansering av Vandra genom Bibeln.
Just det.
I en kortare variant. Där Bibeln idag sköter ju ekonomin åt Vandra genom Bibeln, men det är inte Bibeln idag som äger Vandra genom Bibeln.
Mm.
Vandra genom Bibeln är ju då ett koncept där man kommer ut och i den lokala församlingen eller en grupp av något slag berättar hela Gamla testamentets berättelse eller hela nya.
Ja.
På ett sätt så att när man går därifrån så känner man att man har koll på Gamla testamentet.
Precis.
Och den tidigare vandringen var mellan 5 och 6 timmar. Nu är den kapad till 3.
Mm.
Med möjlighet till bonusmaterial.
Okej.
Okay. Så det kanske underlättar för församlingar att köra, helt enkelt.
Ja.
Så vi ska ha lite kurser i detta i höst och sådär. Sen ska jag också skriva till sagda bibelga, eller vår bibelläsningsplan. Ska jag skriva om jobb.
Oh.
Ett par kapitel.
Oh.
Så det är också en del av...
Apropå nedtryckande...
Ja, det ska bli spännande att se och läsa den utifrån alltså, nu situationen som man lever i på något sätt. Jag fick några av de mer, mer deprimerade kapitlerna av jobb. Där jobb inte har det så lätt. Och det ska bli väldigt spännande att se vad jag kan göra av det.
Ja.
I ett nummer snart nära dig som läser Bibeln idag.
Kul. Det ser jag fram emot. Stort tack, Olof. För tack. Allt, för allt du gör. Och för att du tog initiativ till podden i stort och det här avsnittet. Och tack för att jag har fått vara med på resan.
Får vi se om vi möts igen i höst. Eller om det här är sista avsnittet.
Ja. Och stort tack till alla er som lyssnar.
Ja, utan dem hade det här varit ganska meningslöst.
Lite väl mycket navelskåderi, måhända.
Ja, verkligen. Ja, det ska ju sägas. Vi kommer aldrig lyckas komma in för landning här, Magnus. Men en av tankarna när jag startade podden var ju att jag träffar så sjukt många intressanta människor.
Mm.
Och bara få dela med mig av den glädjen var ju på något sätt... Jag kunde ju komma hem och prata med min fru eller komma inspringande på kontoret och prata med dig om så här, åh, jag pratar med den här människan och det är så intressant och de tänker på det här och det är så bra. Och att få dela med mig av det i en podd har ju varit på något sätt det som har varit målsättningen med den här podden.
Ja.
Att dela med mig av de tankar som jag går och tänker på. Och det tycker jag att vi har gjort.
Ja, men det har varit så otroligt roligt att få lyssna till. Ja, men jag, alltså, spontant tänker jag på samtalet med Loe, Mikael Tellbe, samtalet du hade med min chef senast. Ja, men det är fantastiskt. Det goa inblickar i kristna människors liv och hur de tänker och vad de håller på med.
Absolut.
Ja, väldigt berikande.
Vi säljer verkligen in idén att fortsätta i höst. Så vi får se på det här ta vägen. Tack för helt enkelt, Magnus.